P3, Sveriges Radio.
Röda torget, Moskva, maj 1913. Gatorna som leder fram till torget är smyckade med flaggor, vimplar och sammetsfanor med Romanov-dynastins emblem. Och jublet från folket som trängs längs vägen är öronbedövande när tsaren kommer ridande på en ståtlig vit häst. Bakom honom kommer resten av tsarfamiljen. Tsaritsan, döttrarna och så den 11-åriga kronprinsen. Men han går inte själv, utan bärs av en man i kosackuniform. Det är finalen på Romanov-ättens påkostade firande av 300 år på tronen. Och just den här dagen verkar det ryska folket älska sina härskare. Men det är en bedräglig glädjeyra. De upproriska krafter som lurar i landet har tryckts tillbaka av tsarens hemliga polis. Men snart ska de inte gå att kontrollera längre. Och tsar Nikolaj den andra av Ryssland kommer få se sin dynasti och hela sitt imperium förintas i svallvågorna av den revolution som är på väg.
Det här är berättelsen om Nikolaj den andra, det ryska imperiets sista tsar. Envåldshärskaren som blev galjonsfiguren för det gamla Ryssland, men vars öde var att få se sin värld braka samman och tillsammans med en hel epok själv möta den fullständiga undergången.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Kapitel 1. En ödesbestämd men motvillig tsar. Tsar Nikolaj den andra, som i maj 1913 firar 300 år av Romanov-dynasti, tror benhårt på ödet. Och han är helt övertygad om att den gudomliga planen är att han ska vara Rysslands enväldiga regent under resten av sitt liv. Men den 45-årige kejsaren anar inte att hans öde är ett helt annat. För en grym framtid väntar honom och hela hans familj. Nikolaj och hans hustru Alexandra kommer bli två av huvudrollsinnehavarna i det våldsamma drama som om bara några år kommer utspela sig i Ryssland. Och när ridån har fallit kommer en dynasti och ett månghundraårigt kejserligt imperium ha störtats. Och en era gått i graven. Men om det här vet Nikolaj ingenting när Romanov-ättens storslagna historia firas. Och det finns nog inte heller i hans föreställningsvärld att Ryssland skulle existera utan en tsar. För han har drillat sedan småbarnsåren att enväldet är den rätta och enda vägen för landet. Och att det är han som är den enväldiga tsaren, utsedd av Gud. Nikolaj den andra föds som kronprins till tsar Alexander den tredje och tsaritsan Maria Fjodorovna på 1860-talet. Han får förstås en kejserlig uppfostran med utbildning i humanistiska ämnen, statskunskap och krigskonst. Men hans mamma Maria, som föddes som den danska prinsessan Dagmar, verkar vilja behålla barnet i Nikolaj. Hon envisas med att klä honom i barnkläder, sjömanskostym, mycket längre än vad man brukar. Och han är faktiskt rätt barnslig långt upp i åldrarna. Leker fortfarande kurra gömma och tävla med sina kompisar om vem som kan kasta tallkottar längst när han är en bra bit över 20. Oskulden har han kvar tills han är 24-årsåldern mer eller mindre på beställning av sin pappa Alexander den tredje, förförs av en ballerina. Och Nikolaj hoppas nog att han inte ska behöva axla kejsarmanteln förrän en bra bit in i livet. Hans far är ganska ung och utåt sett verkar han frisk och kry. Kolossen kallas Alexander den tredje för. En gigantisk karl som gör sig känd för att kunna böja eldgafflar och riva sönder kortlekar i bunt som partytrick. Men bakom den superstarka fasaden vacklar hälsan. Och alldeles för snart knuffas den omogna tronföljaren rakt in i hetluften. År 1894 blir Alexander den tredje oväntat sjuk och dör. Och Nikolaj blir hastigt och lustigt Rysslands tsar. Han är 25 år och har inte ens hunnit gifta sig. Men en fästmö har han. Hon heter Alexandra av Hessen och är en tysk prinsessa med fin stamtavla. Hennes mormor är ingen mindre än drottning Victoria av England. Så ett gifte med Alexandra ger många diplomatiska plus i kanten. Men Alexandras och Nikolajs äktenskap är inte bara en politisk allians, som ju kungliga och kejserliga relationer annars ofta är. Nicky och Alex, som de kallas av familjen, verkar vara kära i varann på riktigt.
Ja, det var de. Det var en mycket nära relation.
Det här är Barbara Lönnqvist, professor i ryska språket.
De hade träffats redan på ett bröllop. Och då var hon då, när de träffades, 14 år och han var 16. Så att de fick vänta sedan ännu. De blev nog förälskade varandra redan då. Och de väntade väl en 10 år innan det sedan kom till skott och de kunde förlova sig och sedan också gifta sig.
Men drottning Victoria sörjer ändå sin dotterdotters val av make. Inte för att hon inte gillar den unga mannen med de vackra blå ögonen och det rödbruna välansade skägget. Utan som hon säger, på grund av landet och den fruktansvärda osäkerhet som det stackars barnet kommer att utsättas för. Om någon bara visste hur rätt hon ska få. Men Alexandra äktar ändå sin Nikolaj och det unga kejsarparet blir Rysslands landsfader och landsmoder. Men det är en riktigt olycksbådande start de får på sin tid på tronen. På förmiddagen den 9 maj år 1896 dånar klockorna i alla Moskvas kyrkor. Och dundrandet från kanonsaluter dränker folkmassornas hurrande. Det nya kejsarparet ska krönas. Och till tonerna av Tchaikovskis fanfar trädde de in i Uspenske katedralen under en baldakin sydd av guldtrådar. Iförd hermelin fodrad kejsarmantel kröns Nikolaj den andra till tsar och Alexandra till tsaritsa av Ryssland. Och några dagar senare är det dags för folket att få fira. Det har utlovats presenter, öl och mjöd till alla som kommer för att hylla sin nya regent. Ungefär 400 000 paket med godis, pepparkaka, korv och en emaljmugg har gjorts i ordning för att delas ut till undersåtarna. Men organisatörerna av folkfesten har gjort en allvarlig felbedömning. Det kommer nästan dubbelt så många som beräknat. Och när de hundratusentals festklädda bönderna anländer blir det kaos i köerna till matpaketen. I trycket från massorna knuffas folk, ramlar i gropar och diken, trampas ner och täcks snart av andra kroppar som faller som käglar över dem. När alltihop är över ligger närmare 3000 söndertrampade, blodiga och blåslagna lik på festplatsen. Trots att tsarparet själva inte bevittnar tragedin när den sker är de medvetna om vad som händer. Men de fortsätter ändå med sin kröningsceremoni.
De har ju liksom sin stora festlighet med en mängd människor som hovet och hela den stora administrationen och kyrkan, framförallt kyrkan.
Men det är ett misstag från den nya tsaren och inte uppmärksamma katastrofen ordentligt. Det ses inte på med blida ögon av folket. Det här börjar inte bra. Och oturen fortsätter. För Alexandra, den nya tsaritsan, föder bara döttrar. I rätt snabb takt under åren efter kröningen kommer Olga, sen Tatjana, sen Maria och så Anastasia. Tsarparet älskar förstås sina döttrar, men det är ett nederlag att ingen pojke har fötts. Kejsardynastin måste ju få en tronarvinge. Och ju längre det dröjer, desto mer tisslas och tasslas det bland den redan makthungriga adeln i huvudstaden. Det är Ryssland som Nikolaj den andra sitter i toppen för är världens till ytan största land. Människor från fler än 100 nationaliteter ryms i det vidsträckta landet. Men Ryssland är inte världens största ekonomi. Jämfört med övriga Europa är landet hopplöst efter i utvecklingen. När industrialiseringen svepte över Storbritannien, Tyskland och Frankrike vid 1800-talets mitt var de ryska bönderna fortfarande livegna. Men förändringen är på väg med stormsteg.
Östra Sibirien, tidigt 1900-tal. På båda sidor om bygget tornar den täta skogen upp sig. Den ogenomträngliga ryska taigan. Sommarhettan bränner i nacken på rallarna som svingar sina släggor för att banka den tunga rälsen på plats. Förmannen rider fram och tillbaka längs järnvägen som långsamt växer fram i landskapet. En liten springpojke, inte mer än 8 år och med smutsig keps neddragen i pannan, pilar fram och tillbaka med en trälåda fylld av rälsspik. En man rätar på sin krökta rygg och kisar framåt. När kejsarens storslagna järnväg är färdig kommer moderna tåg att fara fram genom hela det väldiga landet. Från Moskva och hela vägen till Vladivostok i öster. Men ännu är det många mil kvar. Och arbetarna som sliter med att röja väg och bygga rälsen kommer förstås inte att få resa i vagnarna med sammetsklädda väggar och marmorbadrum som i framtiden ska transportera den rika eliten. Plötsligt avbryts rallarens tankar och förmannens hårda stämma. Han torkar svetten ur pannan, greppar sin slägga och fortsätter det tunga arbetet.
Världens längsta järnvägsträcka, den transsibiriska järnvägen, är under konstruktion på Nikolajs tid. För det är dags för Ryssland att följa övriga Europa i spåren och rassla igång med industrialiseringen. Och då krävs det effektiv infrastruktur. I och med att fler och fler fabriker byggs i landet ökar också efterfrågan på billig arbetskraft. Och arbetskraften finns på landet. Den absoluta majoriteten av Rysslands ungefär 126 miljoner invånare bor på landsbygden mot slutet av 1800-talet. Men inflyttningen till städerna och fabrikerna är i full gång. Den ryska arbetarklassen växer för varje år som går. I takt med industrialiseringen. Och de kommer snart bli en högljudd grupp som ställer krav på samhället. Krav som Nikolaj aldrig kunnat föreställa sig. Så vad är det Nikolaj har att jobba med? Ett gigantiskt, rätt gammalmodigt land. En högljudd, maktsugen adel. Och en växande arbetarklass med oroväckande god potential att organisera sig. En peppig livscoach skulle kunna beskriva Nikolajs utgångsläge som fullt av spännande möjligheter. Men för att kunna styra den ryska skutan in i moderniteten och den nya tiden som väntar runt hörnet skulle Nikolaj behöva göra en hel del förändringar i landet. Framförallt politiska förändringar. Men att kompromissa med sin roll som enväldig kejsare, det är inte Nikolaj det minsta intresserad av. Han tror på den oinskränkta kejsarmakten som styrelseform, trots att den kräver hårda nyper och en rejäl portion förtryck. Det har han fått med modersmjölken. Det verkar inte riktigt som att Nikolaj är en maktgalen diktator. Snarare som att han är benhårt övertygad om att det är hans öde att axla rollen som kejsare. Trots att han faktiskt verkar tycka att jobbet är rätt motigt.
Han är inte alls rätt person att inneha det här ämbetet. Han är inte särskilt intelligent. Han skulle helst inte ha det. Han är väldigt mycket en familjemänniska.
Nikolaj den andra verkar ändå göra sitt bästa i den roll som han har satts på jorden för att spela. Men kanske är hans bästa inte gott nog. Och han verkar inte inse att ridån långsamt men obevekligt är på väg att gå ner för honom. Kapitel 2. Anpassning eller död. År 1898 samlas 9 personer i ett enkelt trähus i utkanten av staden Minsk, ungefär 80 mil från Sankt Petersburg. Där grundar de tillsammans ett politiskt parti, det ryska socialdemokratiska arbetarepartiet. Ochranan, tsarens hemliga polis, har förstås sina ögon på dem. De 9 delegaterna på den här första partikongressen grips. Men partiet lever vidare och upp i toppen för ledarskiktet seglar snart en politisk aktivist, välkänd för tsarens poliser. Han har redan varit förvisad till Sibirien, men det har inte avskräckt honom. Tvärtom. Hans namn är Vladimir Iljitsch Ulyanov, men han är mer känd under sitt alias, Lenin. Än så länge befinner sig Lenin i exil och Nikolaj behöver inte frukta honom. Men från sina olika utkiksposter i Europa betraktar Vladimir Lenin sitt hemland under de kommande åren. Och han bidar sin tid. En dag ska hans stund komma. Samtidigt stretar Nikolaj den andra på, men i motvind. Och runt om i landet dyker upp nya öar av protester riktade mot honom. Nikolaj må tro att han är utsedd av ödet att vara Rysslands kejsare. Men han vet allt för väl att även en tsar kan behöva frukta sitt folk. Som liten pojke såg han sin farfar, tsar Alexander den andra, bli sprängd i bitar av terrorister mitt på öppen gata. Det vill Nikolaj av förklarliga skäl undvika. Och hans taktik är att krossa allt politiskt motstånd. Tsarens hemliga polis och Ochranan är ökänd och slår ner på oliktänkande i hela landet med brutala metoder. I många fall är det just politiska grupperingar som jagas av Ochranan. Men andra får också känna på överhetens järnhandske. Ordet pogrom kommer från ryskan och innebär våldsamma attacker mot en folkgrupp. Framförallt den judiska befolkningen.
Det måste man ju säga att det finns en antisemitism, men den är ju starkt förknippad med kyrkan, den ortodoxa kyrkan. Och in i det här sammanhangen hamnar ju också Alix, alltså kejsarinnan Alexandra, för hon kommer väldigt starkt under inflytande av ganska, vad ska man säga, mörka krafter inom kyrkan.
Attackerna mot judar är många. Nikolaj den andra tar offentligt avstånd från det hela, men privat uttrycker både han och Alexandra antisemitiska åsikter. Ingen kan anklaga Nikolajs Ryssland för att vara en plats där frihet och mänskliga rättigheter får stort utrymme. Men försöken att krossa motståndet med våld får motsatt effekt. Missnöjet med förtrycket och orättvisorna växer. Dessutom går det riktigt dåligt för Ryssland i ett krig mot Japan. Kanske blir det droppen som får bägaren att rinna över. År 1905 får folket nog. Det mullrar i de ryska folklagren. Men den här gången räcker det inte med protester eller ens försök från enstaka terroristgrupper att mörda tsaren. Nu är det revolution på gång.
Sankt Petersburg, söndag 9 januari år 1905. Mot vinterpalatsets magnifika guldsmyckade fasad vandrar de tusentals demonstranterna. Trots deras stora antal är det en lugn samling av män, kvinnor och barn. Över stövlarnas och skornas trampande mot de frusna gatorna hörs psalmsång. De är på väg till sin ledare, tsaren, för att få honom att förstå att det är dags för förändring. När folkmassan når vägspärrarna som blockerar vägen till tsarens palats beordras de att vända om av vakterna. Men demonstranterna insisterar. De vill framföra sitt budskap till sin ledare. Men tsar Nikolaj den andra befinner sig inte i sitt residens. Och istället för den välmenande faderns lyssnande öron är det skarpladdade vapen som möter dem. För plötsligt öppnar soldaterna eld mot den obeväpnade folkmassan som i panik skingras och rusar åt olika håll. Men kvar på platsen ligger oräkneliga döda och skadade med öppna sår som ångar i den kalla januariluften.
Nikolajs soldater har alltså skjutit rakt in i ett fredligt demonstrationståg. Hur många som skadas och dödas är inte klarlagt, men det finns källor som uppger 2000 sårade och över 1000 döda. Men om tsaren trodde att ett våldsamt angrepp på demonstranterna skulle kväsa upproret, då får han fel. För den här dagen, som går till historien som den blodiga söndagen, kastar in landet i strejker, uppror och terrorism. Och till råga på allt slår skördarna fel under 1905. Och bönderna reser sig också mot tsarväldet. Revolten slås hänsynslöst ner. Men Nikolaj har inget annat val än att också kasta ett köttben till sina ilskna undersåtar. I augusti blir det klart att ett sorts parlament ska instiftas. Och i april året därpå öppnas duman för första gången.
Det finns olika partier närvarande i den här duman. För det har ju skett ett val inom de möjligheter som man kan ha val i Ryssland vid den här tiden. Men det blir ju liksom en regering, det går ju inte ihop det här. Det går inte ihop med att vi har ännu en enväldig tsar. Och sedan har vi en regering som på sätt och vis, där det finns olika partier representerade. Men vilken är deras roll? Vad kan de besluta? Eftersom det ändå kommer att bero på tsarens rådgivare.
För tsaren har rätt att avslå förslag och i princip avsätta duman när han vill. På pappret har alltså Ryssland fått en folkvald församling. Men i praktiken är det fortfarande ett enväldigt kejsardöme. Vi gör en historisk halt här en stund, år 1905. För här står Nikolaj den andra vid ett vägskäl. Om han i det här läget hade gjort seriösa reformförsök hade Ryssland kanske fått chans att gå ungefär samma väg som många andra länder i Europa gör kring den här tiden. Mot mindre envälde och mer demokrati. Men Nikolajs horisont innefattar inte sådana verkliga förändringar. Han har valt sin väg. Och det är inte anpassningens väg. Men mitt i hela den här kalabaliken har det också tänts ett ljus i den ryska tsarfamiljen. För året innan revolutionen bröt ut, i augusti 1904, skjuter 301 kanoner salut i Sankt Petersburg för att välkomna den lilla gossen Alexej, landets tronföljare. Glädjen är förstås massiv. Men ganska snart blir det uppenbart att något inte står rätt till med pojken. Han är märkt av något förödande. En av Storbritanniens mesta historiska kändisar är drottning Victoria, Alexandras mormor. En stark och tongivande regent. Men hon bär också på en svaghet. En gen i X-kromosomen som orsakar en obotlig sjukdom. Blödarsjuka. En sjukdom som förs vidare på mammans sida, men drabbar nästan bara pojkar.
Man dör ju inte direkt, utan man dör ju på grund av att man inte kan stoppa blodflöden om man får ett sår eller någonting annat. Man kan ju inte operera en människa. Eller det, nu, idag är det ju inte så, men då. Och man är ju medveten om den här blödarsjukan. Därför att den finns i släkten och det bärs ju av kvinnorna. Man är ju medveten om denna fara, men man hoppas och tror och ber till Gud.
Men när navelsträngen har skurits av slutar Alexej inte att blöda från såret. Och det slår snabbt fast. Den lilla tronföljaren har drabbats av blöda sjukens förbannelse. Att Alexej är sjuk hålls hemligt till varje pris. Ingen får börja tänka på tsarfamiljen som svag eller bräcklig. Men i svallvågen av Alexejs sjukdom drar Nikolaj på sig ännu mer problem på hemmafronten. Läkarna kan nämligen inte hjälpa pojken och under uppväxttiden drabbas han av flera anfall av blöda sjuka. Tsarparet ber om ett mirakel och de tror att de blir bönhörda när en mystisk, ruffig man vid namn Grigorij Rasputin gör entré i deras liv.
Han är bara en bonde, eller man kallar det bonde, en man från en by i Sibirien. Ingenting märkligt. Sådana män som tar på sig att vara till och med helbrägda görare, vilket han ju liksom på sätt och vis tar på sig att vara det, av Gud han fått denna makt. Det är många i Ryssland, sådana inom citationstecken heliga män vandrat runt i Ryssland under flera århundraden. Men undantaget är ju att han kommer sig ända in då i tsarhuset och i de här kretsarna.
Men Rasputin verkar faktiskt ha en sorts helande eller hypnotisk inverkan på Alexej och tsarparet knyter honom till sig. Under åren som går kommer han närmare och närmare Nikolaj och Alexandra. Och att en snuskig bonläpp får komma in i maktens korridorer, det retar upp adelseliten i Sankt Petersburg. Nikolajs problem hopar sig. Hans arvtagare är allvarligt sjuk och han har ingen reservprins att skaka fram. Missnöjet bland folket växer och de politiska fienderna lurar hemma och i exil utomlands. Bland adeln morras det. Och snart kommer dråpslaget. För en konflikt som mer eller mindre får alla andra tidigare krig att framstå som skolgårdsbråk tornar upp sig på himlen.
Juli, år 1914. Tsar Nikolaj lutar tungt ansiktet i händerna och vilar armbågarna på det vackert snidade skrivbordet i arbetsrummet. Hans vanliga papper, de officiella dokumenten som han sliter och jobbar med varje dag, ligger framför honom. Men nu har han andra tankar än de vardagliga bestyren. För en katastrof har precis inletts. Nikolaj stirrar på sitt nyaste inköp till kontoret. Telefonen som står framför honom. Han måste ringa samtalet. Måste stoppa den ryska mobiliseringen av soldater som redan har börjat. På hans order. En order som han gav efter många och förvirrade förhandlingar. Och som han nu ångrar djupt. Han sträcker sig efter telefonen och får rätt person på tråden. Berättar att de måste blåsa av det ryska inträdet i kriget. För tsaren ser en monstruös slakt framför sig. Ett krig som kommer att sluka hela Europa. Men det är för sent. Krigets kugghjul har redan börjat rulla runt omkring honom. Och nu går de inte att stoppa.
Krigsförklaringarna står som spön i backen efter att Österrike-Ungerns tronföljarpar mördas i juni år 1914. Och i slutet av sommaren är det som sen ska kallas för första världskriget ett faktum. I Ryssland mobiliseras miljontals värnpliktiga soldater för att gå ut i strid mot fienden, Tyskland och Österrike-Ungern. Och de ryska soldaterna, de allra flesta av dem bönder och bondpojkar, får stifta bekantskap med den fruktansvärda kraften i ett 1900-talskrig.
Vid fronten får de ryska soldaterna möta det som de franska soldaterna får möta vid fronten. Och det är att kriget har blivit modernt. Och det första som man inser är att vi behöver inget kavalleri längre. Hästar behöver vi inte längre i krig. För att maskingeväret skjuter ihjäl alla hästar omedelbart. Och sen blir det ju detta krig i skyttegravar, alltså. Ställningskrig. Och så ska man ändå göra attacker från ställningarna och försöka gå framåt. Så att det blir ju ett förfärligt krig.
Kriget tar upp det allra mesta av Nikolajs tid. Men det går dåligt från början. Armén är stor, men stridsmoralen är låg. Ryssarna förlorar soldater i tusental. Men det är långt ifrån bara striderna på slagfälten som skördar liv. Det finns en följeslagare i krig. Soldaternas allra mest trogna sällskap som lever närmast in på dem. Lössen. Soldatskjortorna formligen kryllar av löss. Tiotusentals små kryp kan leva på en enda man. Och det räcker förstås inte med att det är vidrigt att ha horder av små blodsugare på kroppen. Lössen sprider förstås också sjukdomar. En av de värre är fläcktyfus. En influensaliknande sjukdom som ger blekröda fläckar över hela kroppen och hög feber. Fläcktyfusen härjar inte bara bland de ryska trupperna utan tar livet av soldater från alla länder. Och det här är bara en av de sjukdomar som drabbar männen i fält. Andra plågor är tuberkulos och de smärtsamma tarmsjukdomarna dysenteri och kolera. Utanför Rysslands gränser, i den neutrala Schweiz, sitter en skäggig man och observerar kriget med skarp blick på avstånd. Vladimir Lenin är inte nöjd med den vändning som Europa har tagit, mot militarism och med bevarat envälde. Han är verkligen inte främmande för att använda våld, men tycker att soldaterna ska vända sina vapen åt ett annat håll.
Lenins tanke är ju då att, och det, han är ju inte den, han är inte ensam om det här, att de ska göra uppror, soldaterna ska göra uppror mot sina befälhavare för att det är ett orättfärdigt krig.
Och ju längre kriget rasar, desto mer uppgiven blir Lenin. Revolutionen som han drömmer om är långt borta. Men han fortsätter att fila på sina framtidsplaner i exilen. Och snarare än han kan föreställa sig kommer kejsarväldet att vackla på randen till undergången. Och timmen för revolutionen var slagen. Kapitel 3. Undergången för ett imperium. Ett krig skulle kunna vara positivt för en kejsare som Nikolaj. Det kan svetsa samman folket och kejsaren själv kan bli en hjälte för sina undersåtar om det går bra i striderna. Men det första världskriget verkar bli spiken i kistan för Nikolaj. Tsaritsan Alexandra och Rasputin har hetsat på tsaren och själv tar kommando över de ryska styrkorna. Och i september år 1915 är det precis vad som händer. Nikolaj gör sig av med sin förra överbefälhavare och gör sig själv till högsta militära ledaren. Och i och med det knuffar han sig själv över kanten.
Han kan inte liksom styra någonting längre. Han är helt i händerna på omgivningen som han har, den närmsta omgivningen. Så att han funderar inte på om han ser bra ut eller inte. Han bara hamnar där. Han har bara hamnat in i att bli tsar. Och så fortsätter han att hamna in i situationer som han inte egentligen, ibland tror jag, inte ens förstår. Framförallt förstår han väl inte vilka konsekvenser hans position kan ha.
Och varken kriget eller styret av riket går bättre för att Nikolaj har tagit kommandot. Tvärtom. Han befinner sig oftast vid fronten, där han gör ett minst sagt undermåligt jobb. Och är ju dessutom i stort sett helt frånvarande från maktens centrum, där besluten tas. Och i hans ställe bestämmer sig Alexandra för att kliva fram och visa framfötterna i politiken. Det är verkligen ingen bra idé. Hon har inte tillräcklig politisk kunskap och är helt enkelt inte något vidare ledarämne. Och i hennes öra viskar en gåtfull Rasputin sina råd. Vår vän kallar hon honom och tillsammans styr och ställer dem i politiken hemma i Sankt Petersburg. Eller Petrograd, som huvudstaden numera heter, eftersom Sankt Petersburg låter alldeles för tyskt nu när Tyskland är huvudfienden i kriget. Den redan ytterst missnöjda politiska eliten blir ännu mer förgrymmad över den smutsiga tölpen Rasputins inflytande och en plan på att göra sig av med honom börjar smidas. Det ryktas om att Rasputin har utfärdat en profetia. Om han mördas kommer tsarfamiljen och hela tsarväldet att gå under inom ett halvår efter hans död. Och om pratet om profetian stämmer lär den ödestroende Nikolaj svaja till rejält i slutet av år 1916. För en iskall natt i december luras Grigorij Rasputin ner i en källare i ett av Sankt Petersburgs adelspalats. Där väntar ett gäng sammansvurna adelsmän. Och den natten förgiftas, skjuts, lemlästas och slutligen dränks Rasputin. Hans döda kropp dumpas i floden Neva som flyter genom stan. Ungefär 2 månader senare, i februari år 1917, är början på slutet kommen för Nikolaj den andra och hela Romanov-ätten. Det är kusligt att tänka sig att Rasputins profetia har slagit in. Men faktum är att den framtid som den påstådda profetian förutspår inte är särskilt svårgissad. För läget är katastrofalt. Miljontals soldater har tagits ut i kriget. Matbristen är enorm och livsmedelspriserna galopperande. Demonstranter flockas på gatorna i storstäderna och möts av skarp skotteld från tsarens polis. Vem som helst kan räkna ut att Nikolajs dagar på tronen är räknade.
Och ställningen är ju som förr, men det är ju synnerligen oroligt. Därför att det börjar ju redan bryta upp. Fronten bryts upp redan. Soldater lämnar sina truppförband, så att det blir allt mera kaos.
Både soldater och officerare börjar så vända sig mot kejsarmakten. Och när en enväldig diktator inte längre kan kontrollera sitt våldskapital, sina styrkor, är slutet nära.
Familjen Romanovs sommarresidens, mars år 1917. Tsaritsan Alexandras hovdamer har tassat som katten runt het gröt hela morgonen. Mitt i natten kom beskedet, men ingen har vågat berätta det för henne. Hon ser redan så bräcklig ut, och det har inte hjälpt att barnen har varit sjuka i mässling i flera veckor. Alexandra har tagit hand om dem, oroat sig dag och natt för både sina sjuka barn och för sin älskade Nicky vid fronten. Men sanningen måste fram. Budbäraren kysser Tsaritsans hand innan han tar till orda. Nikolaj, Rysslands kejsare och hennes make, har tvingats bort från tronen. Alexandra är en rörande syn i sin enkla sjuksköterskeuniform när hon allvarligt ser upp på honom. Så slår insikten till och tårarna börjar rulla ner för hennes kinder. I ett slag är hon fråntagen sin titel och snart också hela sin tillvaro.
Nikolaj den andra abdikerar alltså. Lämnar tronen. Först är planen att Alexej, den 12-årige tronarvingen, ska stå på tur till kejsarkronan. Men så inser Nikolaj att han själv förmodligen kommer tvingas i exil och att den lilla blödarsjuka Alexej i sådana fall blir ensam kvar i Ryssland. Och det skulle han inte klara. Så Nikolaj abdikerar för hans räkning också och turen går till tsarens bror, Mikael. Men han blir inte långvarig på posten, tackar aldrig helt ja och sitter bara en enda dag.
Han tar ju inte den här tsarrollen. Det är ju en stor furste på sidan om, alltså denna Mikhail. Så ingen vill vara tsar. Ingen vill vara tsar i det här riket, så som det har utvecklat sig.
304 år av Romanovs styre är över. Nikolaj kommer hem från kriget och återförenas med sin familj i palatset utanför Sankt Petersburg. Och planerna för vad som ska hända med dem tar form. De fem barnen är fortfarande unga och behöver sina föräldrar. Den äldsta, Olga, är bara 21 år och minstingen Alexej inte ens fyllda 13. Den skyddande bubbla de har levt hela sina liv i har spruckit. Än så länge är de i trygghet bakom de tjocka stenväggarna i palatset. Men snart kommer de att kastas ut i en värld som är allt annat än vänligt inställd till dem. I Sankt Petersburg börjar ritningarna skissas upp för hur landet ska styras, nu när det inte längre är ett tsardöme.
Styret är då denna provisoriska regering. Och den heter ju provisorisk. Därför att man har ju från början tänkt då att den är provisorisk, för man ska nu då verkligen, det ska bli demokrati och man ska välja en riksdag. Och där, under riksdagen, ska man sedan besluta hur ska det se ut i Ryssland. Så att det finns en tanke om att nu ska det bli demokrati. Men där kommer ju de in då, de här bolsjevikerna.
I april år 1917 rullar ett tåg in på perrongen vid Finlandstationen i Sankt Petersburg, lastat med ännu mer kaos. För ut ur en av vagnarna kliver Vladimir Lenin och möts av en jublande folkmassa. Äntligen är ledaren på plats. Nu kan den riktiga revolutionen dra igång på allvar. Det ryska socialdemokratiska arbetarepartiet är sedan länge delat i två delar. Den fraktion som Lenin tillhör kallar sig själva för bolsjeviker, efter det ryska ordet för majoritet.
Och de där beteckningarna kommer till då 1903, när de här socialdemokraterna, som de ju hette då, har en kongress i London. Och då så visade det sig att de har olika idéer om hur det ska gå till, den här revolutionen då, eller det här övertagande, att det ska bli socialistiskt, landet ska bli socialistiskt. Och egentligen så är bolsjevikerna i minoritet, men de kallar sig ändå bolsjeviker.
Bolsjevikerna anser att en revolt som genomförts i februari är den borgerliga revolutionen, som bara är en förrätt till den riktiga, folkliga revolten. Och nu när Lenin är på plats drar det ihop sig för nästa steg. Ett steg som kommer att krossa den avsatta kejserliga ätten Romanov med klacken. Tsarfamiljen blir kvar i Sankt Petersburg ett tag, medan regeringen diskuterar vart de ska ta vägen. Den ursprungliga planen är att Nikolaj, Alexandra och barnen ska gå i exil i Storbritannien. Men efter några turer tvekar britterna. Tsarfamiljen är politiskt sprängstoff. Vem vet vad som kan hända om man får dem på halsen? Inte heller Rysslands gamla allierade, Frankrike, vill ta i dem med tång. För att hålla sig säkerhet skickas de istället till ett hus i Tobolsk, 280 mil från stöket i Sankt Petersburg. Där installeras familjen i en herrgårdsliknande byggnad och lever i en ganska så bekväm fångenskap. Men snart ska det bli ändring på det.
Sankt Petersburg, oktober 1917. I det täta höstmörkret väntar en folkmassa på en av stadens gator. Plötsligt lösgör de sig ur mörkret, utan förvarning. Sammanbitna marscherar de framåt under tystnad. Det enda som hörs är andetagen, krasandet från fotstegen och rasslandet från vapnen. Men stämningen är adrenalinstinn och kursen är stadigt satt. Mot vinterpalatset och regeringens kabinett. När floden av människor når fram till den ståtliga Alexanderkolonnen på palatstorget tvekar det första ledet. När som helst kan regeringens vakter avfyra sina vapen. Men vid palatsets portar och i de öppna fönstren är det de egna, bolsjevikernas soldater som står. Under jubel väller den stora vågen av revolutionärer fram mot det pampiga slottet. Regeringen är avsatt och det utan att särskilt många skott behövde avfyras. Den sanna revolutionen är här. Nu ska allt gammalt rensas ut till varje pris.
Plötsligt är rollerna ombytta. Regeringsmakten hamnar efter den så kallade oktoberrevolutionen i bolsjevikernas händer. En av Lenins första åtgärder är att dra Ryssland ut ur kriget och förhandla om en separat fred med tyskarna. För nu behöver alla krafter vändas mot det kaotiska egna landet.
Makten tas ju med våld då i oktober. Det är en statskupp. Men sen blir det ju ett inbördeskrig för det, och det är ju väldigt långdraget och utdraget och alldeles hemskt.
Bolsjevikerna blir den röda sidan i det blodiga kriget och grundlägger den röda armén. Den andra sidan kallas för de vita och utgörs enkelt uttryckt av de rödas motståndare. Nyheten om den andra revolutionen når Nikolaj och tsarfamiljen i deras fängelse i Tobolsk. Februarirevolutionen var en katastrof för dem. Men den första provisoriska regeringen var inte benhårt fientlig mot Romanovs. De har behandlats väl i sin exil och soldaterna som har vaktat dem har varit vänliga. Till och med umgåtts med familjen, och särskilt då de fyra charmiga döttrarna. Den yngsta, busfröt Anastasia, får både sina familjemedlemmar och väktarna att fnissa hejdlöst åt hennes olika upptåg. Och både en och annan ung soldat faller nog för den näst yngsta, Marias, förtjusande personlighet. Men efter bolsjevikernas maktövertagande blir det andra bullar. Först får de nya vakter, vakter som avskyr dem. Och ganska snart inleds det allra sista kapitlet i deras historia. Kapitel 4. Slutet. Lenins regering är långt ifrån stabil. Tvärtom kämpar den för sin överlevnad. Konflikterna både inom och utom Ryssland rasar. Och bolsjevikerna börjar bli oroliga för att den vita sidan, deras motståndare, ska få tag på tsarfamiljen.
De här vita trupperna då, de har ju stora, stora delar av Ryssland. Och där så ser man ju att varför kunde vi inte ha det som förr, ett tsaradöme? Eller åtminstone en konstitutionell monarki.
Det är bråttom. De vita rycker fram fort. Lenin och bolsjevikerna diskuterar om Nikolaj och Alexandra ska ställas inför rätta och dömas för sina brott mot det ryska folket. Men för att köpa lite tid beslutas det att familjen ska flyttas till ett nytt fängelse i en stad där bolsjevikerna har starkt stöd och där invånarna när ett brinnande hat mot tsarfamiljen. När tågets gnisslande bromsar gör halt vid Jekaterinburgs järnvägstation i april år 1918 behöver Nikolaj och Alexandra inte dra ner några fönster eller öppna dörrar för att höra budskapet som välkomnar dem till stan. Häng dem här! Vrålar den uppretade folkmassan som står redo på plats lynchar det avsatta tsarparet. Det tar timmar innan soldaterna som vaktar dem kan få ut dem från stationen i säkerhet. Huset för särskilda syften kallas deras nya hem för. Fönstren målas igen med vit färg och det görs klart för Nikolaj att det är ett regelrätt fängelse som familjen har hamnat i. De lever i ständig oro för vad som ska hända. Hela tiden är de beredda på att antingen föras bort igen av bolsjevikerna eller kanske räddas om de vita rycker fram. För att försöka fly, det är inte aktuellt.
Nej, endast om den där staden intas av de vita trupperna som då helt enkelt dödar de vakter som finns där också och så hjälper de iväg någonstans.
Men familjen är ändå redo för att när som helst lämna huset. Barnen har sytt in sina ädelstenar i underkläderna så deras linnen mer eller mindre är som pansar av rubiner, safirer, smaragder och diamanter. Plaggen väger uppemot 2,5 kilo vardera. Nikolajs och Alexejs uniformsmössor är också proppfulla av dyrbara juveler. Värdet av de här bärbara skattkamrarna är astronomiskt. Och i en mycket snar framtid kommer de att spela en makaber roll i tsarbarnens öden. När Lenin och hans anhängare har haft makten ett tag börjar en klappjakt på människor ur adeln i allmänhet och Romanovs i synnerhet. Flera av Nikolajs nära släktingar förföljs, fängslas och mördas brutalt under Lenins styre. Och inte bara Romanov-släkten. Alla som stämplas som antibolsjeviker ska bekämpas med brutalt våld. Det gamla envåldsstyret har ersatts med ett nytt skräckvälde. Men trots bolsjevikernas aggressiva försök att utradera det gamla Ryssland är motståndet hårt. Och på sommaren år 1918 börjar de vita och närma sig Jekaterinburg. Nu brinner det i knutarna för Lenin och hans regering. Och ett drastiskt beslut tas. I juli år 1918 tar en man vid namn Jakov Jurovski kommandot över huset för särskilda syften och dess invånare. Han är på pappret sjukvårdare. Men han har inte kommit för att bota några sjukdomar hos familjen. Jurovski har ett helt annat uppdrag från högsta ort i Kreml där Lenins regering sitter. Jurovski börjar med att skicka ut en man för att reka i skogen efter en lämplig plats och göra sig av med sånt man inte vill ska hittas igen. Och han nosar reda på ett bra ställe. En nedlagd järngruva i skogen med schakt som kan svälja både det ena och det andra i sitt kompakta mörker. En stor inspirationskälla för bolsjevikerna är den franska revolutionen på 1700-talet. Berättelsen om ett folk som slog sig fria från en förtryckande övermakt och satte punkt för en era. Och Nikolaj och Alexandra påminner en hel del om Frankrikes kungapar, Ludvig den 16:e och Marie Antoinette.
Tsardömet är redan förbi, kan man säga, redan på 1800-talet. Det är för sent att ha denna typ av regim.
Och nu är deras tid på väg att rinna ut på allvar. De franska revolutionärerna på 1700-talet tog livet av sin kung och drottning. Men de skonade barnen. Och de ryska kejsarbarnen, Olga, Tatjana, Maria och Anastasia och så den unga Alexej har ju faktiskt inte något blod på sina händer. Till skillnad från sina föräldrar. Men det ska visa sig att bolsjevikerna inte är lika generösa som 1700-talets fransmän. Natten till den 17 juli 1918 väcks hela familjen bryskt efter midnatt och beordras att klä på sig. En aggressiv folkmobb är på väg till huset för att ge sig på dem, får de höra. Och därför måste de sätta sig i säkerhet. Tsarfamiljen tar omsorgsfullt på sig sina kläder. Döttrarna hänger på sig sina juvelbestyckade underkläder och knäpper de vita blusarna som stoppas ner i svarta kjolar. Nikolaj sätter en märkligt tung mössa på sitt huvud och en likadan på sin son Alexej. Så först de ner för trappan, men slussas förbi ytterdörren. Istället leds de in i ett rum i källaren där de får instruktioner om att vänta på att bli bortförda till en bil som ska hämta upp dem. Romanov och familjen lyder. Allihop är lugna, men stämningen är spänd. Alexandra kräver att få sitta ner och en stol ställs fram åt henne. Den blöda sjuke för detta tronarvingen Alexej får också något att sitta på. Framför honom ställer sig Nikolaj, som för att skydda honom om någon skulle attackera dem. Bakom står döttrarna. Kanske håller de varann i händerna medan de oroligt tittar på de beväpnade männen som står framför dem. Så rycks dörren upp och en man stiger in.
Nikolaj tittar nästan yrvaket på Jurovski som läser högt från en papperslapp. Med hänsyn till det faktum att deras släktingar har fortsatt sin offensiv mot Sovjetryssland har presidiet för Uralregionen Sovjet beslutat att döma er till döden. Nikolajs blick är fullständigt oförstående. Tills Jurovski drar sin pistol och skjuter honom rakt i bröstet. Och i ett slag bryter helvetet löst. Alla soldaterna i rummet rycker fram sina vapen och det besinningslösa skjutandet börjar. Nikolaj raglar som en trastocka och faller till golvet. Alexandra gör korstecknet i desperation men träffas av gevärseld i huvudet och en kaskad av blod och järnsubstans fläckar väggen bakom henne. En av döttrarna försöker fly och skjuts på vägen mot dörren. På golvet hukar sig Anastasia och Tatiana, tätt ihopkrupna. Deras panikslagna skrik skär genom röken, dammet och soldaternas skränande i det trånga rummet. Och mitt i det fasansfulla infernot sitter Alexej på sin stol, stel av skräck. Hans kritvita ansikte är nedstängt med blodet från familjemedlemmarna. Och mördarna skonar ingen. Med dragna pistoler och vassa bajonetter kastar de sig över de vettskrämda barnen.
När röken har lagt sig i den trånga källan ligger de söndertrasade liken av den sista kejserliga familjen av ätten Romanov utspridda i rummet. Anastasia, den yngsta dottern, halvsitter i ett hörn. Hon är den sista att dödas, jagas av sin mördare upp i hörnet där han frenetiskt hugger henne med bajonetten. Men hennes juvelförstärkta underlinne stoppar huggen och till slut drar böden en pistol och skjuter henne i huvudet. Källarrummet är en scen som hämtad ur en skräckfilm. Golvet är halt och slipprigt av blod, inälver och järnsubstans. En av flickornas hund, bulldoggen Ortino, kommer nerspringande, hysteriskt skällande och huggs ihjäl med en av soldaternas bajonetter. De adrenalinstinna bolsjevikerna bär ut kropparna till den väntande bilen och så körs de ut i skogen till den nedlagda gruvan. När ädelstenarna i underkläderna och mössorna upptäcks, sammanlagt ungefär 8,5 kilo juveler, blir mördarna som tokiga av girighet. Kommandanten Jorovski måste dra pistol för att få ordning på sina män. Värdesakerna samlas ihop, kropparna kläs av nakna och kläderna bränns. Och nu ska tsarfamiljens lik försvinna. För de får inte hittas av bolsjevikernas motståndare.
För det första så ska de bort symbolerna ifall de vita skulle komma och befria dem. Och sen om man visste var de var så kan det ju bli platser som människor går till och de blir symboler också med någon slags gravar.
Men när soldaterna försöker dumpa kropparna i det gruvschakt som har utsätts blir det fiasko. Schaktet är för grunt och vem som helst kan fiska upp liken. I panik försöker Jorovski komma på en annan plan. Till slut bestäms det att några av kropparna ska brännas och de andra förstöras med svavelsyra. De grävs sen ner och Jorovskis manskap försöker så gott det går att dölja gravarna. Där, i en skogsdunge, avslutas brutalt en era i rysk historia. 300 år av Romanovs styre är över. I Ryssland finns liberala och socialdemokratiska krafter som tror på politiska reformer och ett bättre, mer rättvist och friare land nu när tsarväldet har störtats. Men de får ett skoningslöst uppvaknande. För ur skummet efter revolutionen så inbördes krigets våldsamma tsunamivågor stiger ett av historiens värsta terrorvälden. För bolsjevikerna har inga planer på att landet ska styras demokratiskt. Och inom 10 år kommer den enväldiga och grymma tsarens styre och har ersatts av en ännu mer blodbestänkt despot. En man från Georgien vid namn Josef Tjugashvili. Eller som han själv kallar sig, Josef Stalin. Nikolajs oförmåga att anpassa sig ett nytt och främmande politiskt landskap ledde honom rakt in i undergången. En undergång som förintade hela hans familj. Nikolaj den andras öde blev inte att styra det glänsande tsarryssland in i 1900-talet. Istället blir hans historiska lott och blir Rysslands sista tsar och galjonsfigur för en hel epok som går i graven.
Programmet gjordes av Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Navid Bavi, Martin Engborg och Samuel Lindberg.
Myterna om Romanovätten är många och seglivade. Och de börjar florera i stort sett direkt efter att det blir känt att tsarfamiljen har avrättats. En av de allra mest spridda är den om att Anastasia ska ha överlevt. Varmt understödd i modern tid av den tecknade filmen från 90-talet, som vi verkligen avråder från att använda som historiebok. Men hur ligger det till med Anastasias öde? Kan hon ha överlevt?
Nej. Det finns ingen möjlighet.
Trist nog kan vi alltså dementera alla rykten om Anastasias överlevande. Ingen i den sista tsarfamiljen gick levande från huset i Ekaterinburg. Förutom en individ, Alexejs hund, spanien Joy. Han adopteras av en av bolsjevikerna, lever ett mycket innehållsrikt liv och hamnar till slut i Windsor i Storbritannien. Men det är såklart en helt annan historia.
P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk.
P3, Sveriges Radio.